I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu kommer attack ifrån Sugar Cane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kallit kan få svårighet att svara. Sugar Cane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett, Mac Lobel och John D. Campbell.
Maharaja la Suède, Maharaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Maharaja le 17.
Jag trodde att det var en av bästa hästar jag hade tränat, för jag tolkade det på olika vis. Jag behöver inte misstolka det längre, för det här är det bästa häst jag har kört och tränat någon gång.
Barenne, me gusta, me gusta, me gusta! Un classico, no problem! Barenne, facile, alla me!
Lite försenade, en vecka eller så, så är vi tillbaka i någon slags etenbrus igen. Trots en sports podcast. Är den första i tabbranschen som har haft covid-19?
Ja, det är vi säkert, eller du säkert inte, men...
Nej, men officiellt då?
Ja, du den kommer ut.
Ja,
du kommer ut som covid-19-positiv. Ja. Det har ingen annan gjort.
Nej, just det, är det så. Det är otroligt ju när man tänker på det. Hur de har lyckats fösa detta åt sidan.
Ja.
Jag menar, i fotboll och hockeysammanhang, och det redovisas ju varenda fall som
och idag när vi spelar in det här på denna onsdag så har ju italienska längdlandslaget lämnat Oberstdorf på grund av att någon ledare har covid-19.
Ja, men ingen travaktiv har haft.
Nej, inte vad vi har hört talas om.
Nej, de åker ju till och med i samma bil. Ja. De har inga bubblor på samma sätt som man har mellan olika landslag i alla fall. Utan här konkurrenterna sitter i samma bilar och åker till banorna. Så att det verkar gå bra ändå.
Ja, det är väl ingen som är så speciellt intresserad att höra om mitt hälsotillstånd. Men det var en liten pärs faktiskt. Så att, det är skönt att vara i farten igen här. Då har vi nästan 2 veckor att gå igenom, men det gamla nyheter är inget heller.
Det känns lite överspelat.
Ja, så vad var det bästa sen förra veckan då?
Ja, men det var ju den här, tycker jag, alltså det har ju faktiskt varit 2 veckor i rad att små amatörtränare tar för sig rejält alltså. På V75 tänker jag. Merete Larsen nu i lördags då, med Pacific Ocean. Men jag trodde på en tidigare start, men då gick det inte så bra. Men nu fick han ju ett perfekt lopp. Och lite tursamt för Kalle Jeppsson. Kom fram på upploppet och avgjorde ganska lätt då. En tjej då som mer eller mindre hade lagt det här på hyllan. Men jag tror att corona gjorde att hon började träna hästen igen. Så det tyckte jag var kul i lördags. Och lite innan det. Några dagar innan, det måste jag också nämna. Bengt Simonssons Wild Love som stod hos Anders Lindqvist vann på Vincennes. Miljonär och den Wild Love gjorde upp en seger. Miljonär var Fredrik Wallins var först i mål men diskade sen. Och då fick Wild Love segern, den här lilla ettriga stoet som trots en tung löpning utan att ledaren avgjorde.
Vad gladde dig, Magnus?
Ja, jag landar nog i att den här Oxidizer som vann igen nu på V75. Det är en väldigt spännande häst tycker jag, som ju bara än så länge är i bronsdivisionen. Men det känns som att det där är en häst som vi kan få se mer av. Den är lite spännande tycker jag.
Blank och fin. Ja, blank och fin. Alltså blank som en säl brukar de säga.
Ja.
Och David Persson tar ju för sig allt mer. Och på lördag har han nog en ny V75-vinnare. Det räknar i alla fall jag med.
I och för sig var det ju det här nästan 2 veckor sedan då, men jag undrar fortfarande lite grann vad de här bröderna Golgini snicksackade om på vägen hem från Mantorp.
Ja.
Man skulle lite grann vilja vara att en flyga på vägen i bilen där.
Ja, lite kul då.
Ja, på något sätt, som sagt, nu är det ju ett tag sedan, men den där, det var en slags symbol, den där handskakningen bröderna där emellan kort efter mål som ett av två där, att nu är det en gång för alla sönerna som är där, och det är den mediala, hur nu ska du uttrycka det, Ludvig Olgini och på banan existerande är nog ett minne blott. Nu är det Adrian och Dante som gäller.
Ja, så är det. Jag såg Ludvig går tisdags köra den här 4,7 miljoners hästen i ett kval på Jägersro. Och ja. Nej, det såg inget bra ut. Det blev dubbla
flera gånger. Ytterligare ett bevis på att vi kan tycka att eran är över.
Ja, det är lika mycket som en jäkligt elak parallell och dra ihop de här två, en dubbelseger på V7 med en kvalgalopp. Det var hårt mot Ludde. Jo, nej, bättre än så fortfarande.
Ja, men han tål det.
Hästen såg inte ut att fungera just igår, men den kommer säkert tillbaka. Mm. Hade ytterligare en häst med det loppet, Colini, det kvalloppet som kostar över 1 miljon. Den galopperar tidigt men kvalar väl ändå in. Som när den såldes på auktion hette Månskens Kavaljeren. Och nu heter något annat.
Mm. Ska vi hylla en nybliven 80-åring också kanske?
Ja, men det, det kan vi absolut göra. Olle Elstrand tänker du på?
Såklart.
80 år i fredags. Och vann lopp. En av hans tre hästar tror han har i träning vann lopp. På Axel igår tisdag. Man kan väl säga att Olle Elstrand stora genombrottshäst, det var ju Lyon som också blev den första miljonären i Sverige. Han sprang in, passerade 1 miljon den 12 november 1972 i Neapel. Alltså sen dröjde det nästan i alla fall 4,5 år till nästa svensk häst blev miljonär. Jokeran, Stig och Johanssons Jokeran. Och det är ganska märkligt alltså. 4,5 år mellan miljonärerna. Mm. Ja, listan finns ju 3 MTV, 4 Grande Francis, 5 Charm Asserdal, 6 Express, Gaxe, 7 Mustard, 8 Xli, 9 Dialekt, 10 Pami Brodde, Elio, Sorino, Darstref, Nino Blazing, så kan jag hålla på. Men den där klubben, miljonklubben som det hette på den tiden, las ju ner för det blev för många miljonärer. Och det kan man ju förstå att den las ner. Lite mer än 1000-klubben. Jag tittade, jag tror det är alltså 50 hästar, 49, kanske 50 hästar som har passerat 10 miljoner i svenskfödda hästar.
Som sagt, nybliven verksam då 80-åring som vinner lopp bara någon dag efter den bemärkelsedagen, det är inte vanligt.
Nej.
Unik på många sätt, Olle Elfstrand.
Ja, det är verkligen kämpar, hänger i. Vi får en fanfar en värld.
Mer positivt, ni som har kollat in ATGs årsbokslut.
Ja, de har sammanfattat och ner på öret det märkliga året 2020s ekonomi för ATGs del. Och det gick ju, som väl alla kunde förstå, jättebra. Så det blev ju ett rekordresultat. En ökning med 21% på nettospelsintäkterna, och det har vi väl naturligtvis aldrig hört tidigare.
Nej, det är enastående. Man lyckas utnyttja den här situationen med coviden på ett bra sätt, så att det har de verkligen tagit tillvara. Och det här innebär ju att det ger ST lite andrum, tror jag. De borde väl få pengar att beta av i alla fall en stor del av sin skuld, och det kanske kan rädda STs styrelse ytterligare några år, vem vet.
Hade det varit tveksamt annars, är det du vill säga?
Nej, det borde väl alltid vara tveksamt. Men nu har man ju... Ja. Det är lättare att motivera att välja om folk när det ser bättre ut i finanserna. Mm. Men det finns väl varje dag de som ifrågasätter ST:s styrelse och ledamöterna där. Ibland med all rätt, ibland lite galet. Men det här är, ger dem råg i ryggen.
Det är lätt att glömma bort. Det har ju hänt, trots att det är ett år sedan, ganska exakt ett år sedan, som vi alla lärde oss vad corona var. Och sen kom väl covid-19-begreppet lite efter det. Men de här marginalerna, när all idrott stannade men travet fick fortsätta, vad otroligt avgörande det var för travsporten i Sverige.
Så är det naturligtvis.
Det är ju, nu kan man, jag kan ju tycka att det är bra att man kan åtminstone mellan raderna kanske ana lite ödmjukhet även från ATGs vd när det gäller de ord som kommer i de officiella dokumenten här, för att man går ju inte ut och påstår att man är så fantastiskt bra och har blivit så fantastiskt bra, utan det är, alla förstår ju vad det här fantastiska resultatet är ett resultat av. Det är ju att alla andra fick vika in åren och bara ligga lågt ett tag. Mm. Och då att travsporten helt unikt då har varit helt förskonade från covid-19 på alla sätt, inte en enda sjuk person. Det är, bara det är ju faktiskt värt en någon form av, höll jag på att säga, fanfar, men det är framförallt för framtida bruk. Så är väl Anders Tegnell måste ju ta omedelbar kontakt med STs styrelse. Det här är ju, det är väl för världen helt unikt. Det är väl nästan bara Kina som kan tävla om det, är att det inte funnits några
Nordkorea, hallå där, Nordkorea.
Ja, förlåt, jag blandar ihop de där ställena. Nej, men det är ju, det är kanske ett annat, jag ska inte byta spår, men du nämnde det nyss, Henrik, och då tänker man ju igen. Man har funderat mer än en gång. Det är ju, transporten har lyckats få fortsätta. Vi har ju pratat om det flera gånger. Och det är fantastiskt att man har klarat sig utan sjukdom. Och nu finns det en stor plånbok som man absolut inte hade haft i alla fall om covid-19 inte hade kommit. Det är ju helt andra förutsättningar för travsporten, i alla fall på kort sikt.
Sen är det fascinerande att så många har blivit kvar även sedan den vanliga sporten gick igång igen. Att V75-omsättningen har hamnat eller cementerats där den har gjort.
Det är väl lite som att prenumerera på en tidning. Det gäller att få in. Jag kommer ihåg när vi pratade på GP en gång i tiden att får man in dem i garnet så behåller man dem i 8-10 år i regel. Alltså.
Hur gör man med det är inga prenumeranter, de kan man ju inte binda upp på det sättet.
Ja, de är väl prenumeranter om de spelar på ATG Live, då är man väl prenumerant mer eller mindre.
Ja, och sen är man med i ett tillsammansbolag kan man ju delvis bli som en prenumerant eftersom man kan autoköpa andelar. Så där finns, men det är klart som du säger, det blir inte riktigt samma, men den här lojaliteten som Lennart pratar om, den är ju gäller ju alla branscher egentligen. Alltså att får du in någon, precis som Lennart säger, och de får en positiv upplevelse naturligtvis, då blir man, det krävs många dåliga upplevelser för att man till slut ska ge upp. Det är ju folk som hänger kvar i och prenumererar på tidningar långt efter de tycker att tidningen blivit dålig, för de hoppas ju fortfarande att den ska bli bra igen.
Vi kallar det kund istället då, så blir det enklare, Henrik.
Ja, de hade ett tag kallade ju ATG sina kunder för medlemmar också. De hade en period när de gjorde det.
Ja, just det.
Så att, nej, men som du säger, Henrik, det var ju den här farhågan. Den skriver ju även Lord Skarplöt om i sin kommuniké kring det här med, det är väl vd-orden angående det ekonomiska resultatet i bokslutet här då. Och de var ju oroliga för att när alla andra sporter skulle komma då, det här fjärde kvartalet, att det skulle bli en tillbakagång för travet, att man skulle tappa den ökningen, men det gjorde man ju inte, utan man gjorde ju en 21% ökning gentemot 2019 i alla fall på fjärde kvartalet då, när det kom till nettospelsintäkter, och det höll ju kvar sig liksom. Sen är ju frågan nu då på lite längre sikt, kan man få till det här, att det som blir som Lennart säger då, just detta med att man har dem kvar i garnet. Då är det vore ju fantastiskt för transporten naturligtvis. Det är ju en otrolig bonus.
Om man hamnar på en ny platå som det heter.
Ja, precis. Och intressant var ju i det här också att Skarplöt berättar om ju att spelandelen, då han menar på att den här pandemin då har dragit, snabbat på processen med digitalisering. Och i travets fall då så var det ju 75% av omsättningen förra året som var kopplat till andra kanaler än de drygt 2000 ATG-butiker som finns. Så att de här butikerna får ju mindre och mindre betydelse. Det har vi ju vetat länge, men nu är vi liksom uppe på 75% av omsättningen.
Oj, det är så pass alltså. Ja, det är fascinerande. Något mer att säga där?
Ja, man kan säga att Lord Skarplöt, han avslutar ju med att konstatera att V86 är större än stryktipset, och det erkänner han att han tycker att det är roligt.
Ja, vi kan förstå det.
Ja, det är ju faktiskt fascinerande när man tänker tillbaka på hur ATG har kämpat med denna onsdag. Ja. Under så många år, Riks V5 och V64 och jag har till och med glömt bort vad alla de här olika spelformerna på onsdagar har hetat, men här har man ju hittat en spelform som faktiskt fungerar.
Det var det sista jag gjorde, tror jag, innan jag packade ner mig i covid-täcket. Skrev en krönika om det här med FaceTime Bourbon och turerna kring det.
Gud straffade dig direkt, alltså.
Gud straffade mig direkt, precis. Vill du säga någonting mer om turerna, eller är vi färdiga med det?
Ja, det är väl överspelat nu, och på söndag får vi ju se dem. Alltså, det som har stört mig lite grann, det är ju i studion när man försöker att knuffa över ett stort ansvar på Erik Raffin, och det är så synd om Erik Raffin, för han ska ju ta hela ansvaret nu. Han ska stå där som den skyldiga om det går på tok. Alltså, Erik Raffin har kört hästen 2 gånger och vunnit båda gångerna. Han är en av världens skickligaste kuskar på Vincennes. Och för honom är det inga problem, och skulle han köra bort sig och bli av med den styrningen, så det är heller inte hela världen, för han har massa andra fina hästar att köra. De får det låta som att han står med snaran om, runt halsen och går här på tok. Då är han slut sen. Så otroligt jävla korkat, alltså.
Det som var med att vända på det, och att det var Björn Goop som fick den här chansen nu efter att någon har gjort bort sig.
Ja.
Att det skulle vara liksom stå och falla med hela hans karriär nu, att lyckas med det här. Det är helt otroligt.
Ja, men det är väl också så att de har ju också kallat FaceTime Bourbons ägare för både det ena och det andra också, så att han är ju mer eller mindre beskriven som en galning, och att köra häst åt honom då ska ju vara så oerhört svårt, så att om Raffin då inte vinner på världsrekord nu, då är det inte bra. Nej. Och riktigt så blåst är ju inte den här ägaren ändå.
Och blir det så tror jag ändå Raffin tar sitt rödvin på kvällen där, så att alltså det är ingen som bekymrar honom över hövan.
Sämre kuskar har fått köra flera.
Men det blir så korkat. Ja, det blir så, alltså, man är de då, det blir någon sån där som mellan Sverige och Norge i skidor, jävla tjafs, alltså. Raffin är lika bra som Björn Goop på Vincennes. Och han kommer klara detta galant, och gör han inte det så finns det andra hästar att köra, och det finns andra kuskar som kan köra FaceTime Bourbon.
Stå på beläggande, men jag kan tänka mig att Raffin kan vinna med FaceTime Bourbon faktiskt.
Tror du verkligen det?
Ja, jag tror faktiskt det.
Ah. Då ska han ha bragt guldet ju, som första fransman.
Årets kusk på nästa års travgala i Sverige.
Jag tror det kan gå vägen faktiskt. Ja, alldeles spännande i alla fall.
Ja, du stack ut hakan där, Henrik. Det var ju giftigt med tanke på vad du har gått igenom senaste dryga veckan här nu, att du är beredd att ta en sån risk.
Ja, visst.
Ska jag säga det om din text där, att den blev ju väldigt läst. Det är väl den mest lästa text som vi har haft sen vi vevade igång trottosport.nu.
Ja, det var
den sköt faktiskt väldigt fart. Det var många som uppmärksammade den och spred den vidare, så att det var riktigt skoj.
Ja, det var det faktiskt. Man kan säga det också i sammanhanget, det som kanske inte har tagit upp sig jättemycket, att det är ju samma ägare då som Björn Goop tog in Vivid Vice Ass under Elitloppsmånaden i fjol.
Ja.
Det är alltså sommar även där. Det är väl ingen som har kanske uppmärksammat direkt.
Nej.
Så får var och en dra sina egna slutsatser.
Ja, man kunde väl ana att det kanske inte bara berodde på en enstaka styrning att det blev som det blev nu. Och vad det nu var.
Precis. Vad möter den på söndag? Är det någonting emot?
Ja, om jag minns rätt så har FaceTime Bourbon vunnit det här loppet 2 gånger om, va? 2 år i rad.
Och Prix de Selection, eller vad heter det?
Ja, något sånt. Ja. Och att vinna 3:e gången är ju nästan omöjligt, just det. I alla fall med Erik Raffin som kurs. Men Vi ska titta här nu. Ja, Frisby Dam där var Västerings snabbe häst som är aktuell för Elitloppet. Men i övrigt, ja. Han möter inga stjärnor kan man säga.
Nej.
Mer än den här Frisby Dam som kan rusa iväg rejält. Alltså, med 2200 meter. Ja, Erik Raffan har nog det i sin ficka.
Mm. Och vintermeetinget är ju över nu va?
Ja, det kan man väl säga. Det återstår ju det här loppet och så sen i Cannes då, mitten på.
Det är ju fantastiskt på många vis. Det är ju på en del sätt en värmedyna i tillvaron under denna mörka tid. Men när det nu är över så innebär det ju att livet på många sätt kan få sticka fram sina tår igen. Så det är ju viss förtjusning också att det är slut.
Det har ju varit betydligt mindre svenska framgångar i Frankrike under vintern än tidigare vintrar. Och vad det beror på det vet jag faktiskt. Det kom ju några segrar på slutet här. Malmqvist hade ju två hästar som vann.
Det är nästan, det är lite nästan Thomas Malmqvist som har räddat äran.
Ja, det är det. Jag tror Björn Goop har vunnit 6 eller 7 lopp under hela vintermeetinget. Nu kanske, alltså det finns ju de som följer det här och spelar Goop i varje start. Man kan konstatera att han ofta är överspelad tror jag. På grund av sin skicklighet och när han kör hästar inte har kört tidigare, även om de är ganska dåliga så blir han överspelad. Men häromdagen vann han med 90-oddsare och då var han inte överspelad på bak. Och det kanske räddar hela vintern för Goop-spelarna som följer Björn varje tillfälle. Mm. Men det avslutas ju med Prix de Paris där och ytterligare ett nederlag för Davison DuPont som precis som i Prix de France galopperade. Mycket oväntat. Nu blev han 2 i Prix d'Amérique men ändå en besvikelse där, de här 3 storloppen naturligtvis. Och den här vinnaren Etonan, Richard Westerings nya stjärna. Han fick ju sitta i fred där framme och ingen brydde sig och så på upploppet så nådde de ju inte dit. Vad gav han 60-70 gånger och är uppenbart aktuell för Harper & Offers lopp. Efter Timo K tror jag nu va.
Fick han alltså sitta i fred? Alltså han satt i ledningen i 4000 meter på vänster.
Ja, han tog ledningen tidigt och otroligt. Var lite hetsig från början så han drog iväg lite men sen fick han ju stopp på han och ingen gick liksom fram och när Davison DuPont hoppade i början på upp eller nedre delen där på andra varvet så nej, det var ingen som ville göra något.
Nej. Då är det något särskilt vi minns från vintern där nere.
Ja, det är ju Prix d'Amérique. Ja, kriget på Vincennes, Feistans Bourbon, suveräna seger. Det är väl det man kommer att minnas av den här vintern.
Kusk. Bråket kanske.
Ja, jo. Men det är ju så. Det glömmer man.
Ja, jag minns ju huvudstarten också i det samma lopp då, för att ta ja, något det. Annat. Den överlyckliga huvudstarten. Det som han tror att han hade lirat på hur många starter det skulle bli. Ja. Ja, det var en härlig bild.
Vi har också, som vi hade tänkt spela upp förra veckan, lite nostalgi från just Prix de Paris. Och som också har lite att göra med Elitloppet som ju närmar sig med, inte stormsten kanske, men sakta men säkert så närmar vi oss sista helgen i maj. Här kommer Elitloppet 1977.
Startbilen har satt sig i rörelse redan. Och Billy är redan nu som första man fram på plats och nu kopplar hon av. Mycket bättre. Springer kanske och rycker lite med huvudet, men
Sören och Waymaker är lite sena. Och
där hoppar Keystone Pioneer.
Ja, i starten.
Nu bör det vara omstart.
Ska vi se vad som händer.
Ingen omstart.
Ingen signal till omstart,
ingen
nej.
Ingen signal till omstart.
Loppet går utan Keystone Pioneer mer eller mindre.
Till ledningen flyger Wiretapper från sin 8:e startspår. Nu kommer Dauga och han höjer upp tempot riktigt. Madison Avenue får även han en perfekt löpning. Andra par utvändigt.
Fortfarande har Sören täten.
Där gör enligt min mening Ferrocken en ful utbrytning. Han trycker ut hästen Talco 2 i tredje spår medan han från innerspår. Pioneer är nu kappfältet. granit om han skulle kunna komma loss ifrån ryggen på Sören, vilket jag aldrig tror att han gör.
För kan det hålla för Sören det här, verkligen?
Det ser ut, där hoppar Daga och Sören rycker. Nu kommer Eliasar kommer väldigt häftigt, men Sören leder fortfarande.
100 meter kvar. Sören kämpar
och leder fortfarande.
Men Eliasar är förbi.
Jag törs inte säga om vem som vann, Keystone Pioneer eller Eliasar. Förlåt mig, Whitehapper
eller Eliasar vill du säga?
Ja.
Jag tror nog att Eliasar dessvärre gick förbi alldeles på slutet. Det var i så fall inte med mycket.
Sören leder. Sören leder.
Och han kämpar. Ja. Vem är det till att börja med här? Att det är Bosse Hansson som är person ett här råder ju ingen tvekan om. Men person två bakom mikrofonerna.
Ja, jag har ju lyssnat på det där och det slog mig, men jag är inte på något vis säker, att det är Håkan Wallner.
Ja, för mig, ja, det, jag kan inte ens höra det och jag visste inte ens att Håkan Wallner hade förekommit i sådana sammanhang överhuvudtaget.
Nej, men det kan ju ha varit en enstaka gång, det vet man ju inte att de tog in i det här. Ja. Sånt hände ju i tv-världen. Och
han, att han refererar ju verkligen.
Jo, men det var nog inte tänkt, utan han fick väl ta över Bosse Hansson eftersom han slirade. De var väl inte särskilt samkörda, ihoptrimmade, utan de körde och han skulle väl ha någon expertkommentar vid sidan om, men jag har ju...
Nej, det är det inte. Men ändå i jämförelse med Anders Lindqvist och Bosse Hanssons Prix d'Amérique-ref 1995 så är det här ett under av samarbete. Så kan vi säga.
Ja, så är det.
Ja, det går ju egentligen inte att jämföra, men eftersom du gör det så har du ju helt rätt i det. Det, ja, nej, jag fascineras av det här referatet, eftersom våra lyssnare nu precis som vi här bara hör detta referat, så är det ju, när man kan ha möjlighet att se loppet samtidigt blir det ju lite mer begripligt, men det är ju fruktansvärt förvirrat. Det här med att Sören leder och sen efteråt så kan då, som vi tror då, Håkan Wallner vet inte säkert om det är LSR eller Keystone Pioneer som har vunnit.
Nej, men det var ju så här, alltså Hansson, han var ju ofta på Sovala och betraktades väl lite som travexpert då på redaktionen. Jag var också bisittare en gång till Bosse Hansson i Paris i ett Prix d'Amérique. Det var lite förvirrat det också, för att inte nog med att han, eller Bosse såg ganska dåligt också, vägrade använda glasögon, så att det blev märkligt. Men skitsamma. Någon kanske vet med bestämdhet vem rösten bredvid Bo Hansson i Elitloppet 1977. Alltså det var ett lopp där varje tapper hade vunnit när Doga galopperade i början på upploppet. Men så kom ju den här våldsamme Eliasar då med Leopold Ferrocken. Mm. Ferrocken hade ju då varit på, han gillade att åka till Solvalla. Han varit där många år, 5-6 år innan då den första segern kom. Han vann ju totalt 3 segrar. Prix d'Amérique, Dimitria, Eliasar och Jorky. Eliasar och Jorky var ju efter Matadoren, avsmatadoren Kesak. Han körde ju sån här som man skulle kunna betrakta som järnsängar.
Ja,
det var, alltså det var inga modevagnar.
Nej.
Anledningen till att vi kom in på Eliasar, det var ju att han vann Prix de France 2 år i rad. Nej, förlåt, Prix de Paris 2 år i rad. Det var det gällde.
Just det. Som komplett häst. Han gick på 4000 meter och 1600.
Alltså stor och rejäl, va? Det är en jäkla kraftpaket.
Och vilken speed han visar upp här i Elitloppssegern här 77 då.
Ja.
Ja. Jag reagerade ju lite kraftfullt här på att det måste bli omstart, säger de här, när Pioneer galopperar från spår 1. Var den detta?
Ja, men det var ju... Det
finns ju ingen anledning väl?
Ja, men de tyckte att bilen körde ryckigt och det var samma i försöket. Då buades startpersonalen, bilpersonal, ut av Solvallas stora publik. Och det där var ju, har ju alltid varit ett bekymmer när amerikanerna kommer till Sverige, att det körs på annorlunda sätt, bilen här. Mm. Så.
Ja, på den här tiden var det väl inte så heller att man hade en automatisk acceleration i bilarna, va?
Nej, ingen aning, men
här var det nog foten på pedalen, och det kan man ju ana är mer eller mindre lätt, särskilt när man ska köra en elitloppsfinal, starta en sån och hålla foten i ordning
i dagläge.
Ja. Nej, det är ju, alltså det här loppet, det är ju, när man tittar på det, det är som säger järnsängar och allting, det är ju, i ett läge tänkte jag, fastän är det någon som kör med jänkavagn där, för det var ju ett, man får se dem framifrån och det är ett ekipage som har väldigt smalt mellan hjulen, men sen när man ser det från sidan sen, då ser det ut som allt annat än en jänkavagn.
Man kan väl säga om Eliasar, när han äntligen fick vinna Prix d'Amérique, så var han faktiskt 10 år 1980, 3 år efter elitloppssegern.
Nej, en enastående häst.
Och en enastående tränare som jag alltså gillade oerhört skarp, och en snäll man, Leopold Verhoeken.
Jag var inte glad på honom här, Wallner.
Om det nu var Wallner.
Ja, om det nu var Wallner, så ja, jag tyckte
man,
han att...
Den man som vi tror är Håkan Wallner.
Ja, han trängde väl sig ut. Det var, ja, han trängde, och det, ja. Ja, och det var väl ungefär som Björn Goop gjorde på Vincennes nu, och som Jean-Marie gjorde med Tedalien Pelot när han flyttade ut Harper River. Det händer.
Jag tror faktiskt att det var så i loppet. Jag tror att de missade det, men det där, för jag tänkte också vilken snackis det där måste kunna ha varit, men jag tror att det var utvändig häst som faktiskt gick ut ett spår i första läget, och då försökte han gå ut i det spåret, och då blev han nedtryckt igen, så de slogs om det där spåret i 200 meter.
Ja, precis, men det ska sägas att han gick verkligen ner igen sen.
Ja.
Men vi vill veta vem som är Wallner, om det nu inte är Wallner.
Ja, exakt.
Och då ska man mejla
podcast.hotosport@gmail.com.
Det där kunde du bättre än innan din sjukdom.
Ja, det måste vara någon slags biverkning, ja, du har drabbats, ja, av här nu. Jag måste kommentera om det. Så här, jag tänkte, om det nu är Håkan Wallner. Det enda jag tänkte så här, det måste vi gå och hitta en intervju med Wallner så man kan höra hur han låter.
Det kan du säkert göra.
Det enda jag hittade var en intervju på engelska med Håkan Wallner, och jag fick känslan också att det är Håkan Wallner vi hör i det här referatet, men även här tänkte jag, det är ju fasen att det ska vara så svårt att ha kvar grejer i travhistorien så att man kan ta del av det efteråt. Det måste ju finnas mer grejer med Håkan Wallner, och så det är inte bara stillbilder där någon annan lägger en speakertext. Alltså jag hoppas ju verkligen att det här har blivit min käpphäst, märker jag tar upp det ofta, men att Svensk Travsport jobbar med att se till att spara allting nu för framtiden, nu när allt är digitalt, så att vi liksom inte slarvar bort.
Ja.
Jag var ju helt stressad när jag fick veta att Roma hade kastat alla sina videoband. Jag var inne och frågade en gång, har ni kvar alla loppen som jag spelat i? Men nej, de har vi nog kastat bort.
Gamla travlopp, det kommer alltid nya.
Jo, ja, det är ju det, men jag älskar att kunna gå tillbaka. Det var ju så det började en gång i tiden för mig, att kunna gå tillbaka och lära mig travhistorien bakifrån och förstå stamtavlor och sånt där. Jag vill ju tro att någon mer måste kunna vara så nördig som jag.
Att du inte är ensam, utan långt ifrån. Jag tror många skulle uppskatta någon form av nostalgiarkiv, eller vad man ska kalla det för. Vad var det vi kastade bollen? Var det till Travmuseet?
Jag tror att det är de som har... Vi har gett dem bollen just nu i alla fall, så att de har ansvaret just tills vi säger något annat.
Man kan ju säga, Magnus, om din uppfinning i livet, Travnet, när det såldes, och då alla texter och så makulerades ju.
Ja, tyvärr, det är ju, jag påstår ju att jag har skrivit en massa saker, men jag kommer ju aldrig kunna bevisa det.
Och det kanske du ska vara glad för, det för sig, men...
Ja, det är lite både och det där. Ja. Nej, men så är det. Det är just historien, är man ska vara rädd om den. Man behöver inte bli nostalgisk i överkant kanske, men det är ändå rätt bra, som i det här fallet till exempel. Rätt vad det är, finns det ju ingen som vet vem som satt bredvid.
Jo,
på
då, vi ska ta.
Ja, nu litar vi på våra lyssnare. Vi har ju så många, så att någon måste ju veta. Men
Gjorde han någon segergest förresten för rocken?
Det kan vara nästa fråga.
Ja, men det gjorde han inte, va?
Nej.
Han var så hårt i mål så att han vågade nog inte chansa där.
Nej, de gjorde inga segergest.
Nej, det gjorde de ju inte. Den där gjordes den första överhuvudtaget.
Ja, det är ju det vi vill veta.
Exakt. Vi pratade ju om, det är så länge sedan nu känns det som, men Olle Goops där då i enorma glädjeyttring i Neapel i förhållande till hur han annars brukade uppträda.
Men han hade flera sådana där, påstås det nu då, va?
Ja, vad var det? Vi hade
derby intakt.
Derby, han har aldrig vunnit derby.
Nej, det är storkampionatet intakt. Nej, Prinsess V pratades om.
Princess V och en Win, var det Win och V?
Ja.
Men det var någon till. Vi såg ju till och med en bild på någon. Vilken var det?
Ja, intakt är den vi har intakt sett på. Här finns det ju, nu har vi ju bara tittat på internet, så att det finns säkert i travsportens bildarkiv, som ju tack och lov ändå finns kvar. Där måste det väl finnas en riktig målbild på Ole Goops alla segergester, som det tydligen verkar.
Titta på den här målbilden, prinsess, för ja, där finns det ingen. Det kan ju komma en bit efter mål när de kommer på att visst vann, ja. Men jag frågade Tarsan om det här. Sören Nordin, gjorde han segergest någon gång i livet? Absolut inte, säger Tarsan. Ingen av bröderna Nordin. Möjligen kunde Gunnar Nordin sätta upp tummen lite försynt. Och så sa han, jag tror inte Lindstedt har gjort det heller.
Nej.
Men ibland har man sett de höjer på högertummen lite grann, så i någon form av segergest. Men då är frågan, sen fick vi något kallbrorskusk som brukar göra segergest när det var ett varv kvar.
Ja, eller vinka till publiken.
Ja, det kan man göra. Men det här med alltså den som leder segergestligan, det är ju ändå Peter Unterstein, är ganska överlägset i sig. Men vem var den första och när kom det till? När gjorde Stigås sin segergest första gången till exempel?
Alltså den har jag en kraftfull gissning på ändå.
Ja.
Det måste det inte vara till Elitloppet 87 med Jutta Boulevard.
Ja, jag tittar på det och det kanske var så att han gjorde det strax efter mål där.
Där är den ju. Och jag kan inte se framför mig att han gjorde någon före det.
Men då var jag 3 år före Stigo.
Ja, just det.
Jag gjorde nämligen segergest när jag vann amatörer sedan 1984.
Var det din första då?
Segergest?
Ja.
Jo, men alltså, någon måste ha gjort det innan mig, för annars hade jag inte kommit på att jag skulle göra segergest. Så att jag måste ha sett någon annan göra det.
Var det din första 84?
Ja, det kanske var när jag vann mitt första lopp med Klammer. Men
du ser.
Jag vågar inte. Jag ska titta. Jag har en tavla någonstans på Klammer. Jag ska titta efter. Men jag måste ha lärt mig det av någon annan.
Podcast.totosport@gmail.com. Vem gjorde den första segergesten i Sverige? Stavhistoria. Ja. Det är bara att mejla in.
Ja.
Alla. Ja. Men har någon annan någon annan uppfattning än vad jag hade, vilken som var Stig Johanssons första, så går det och hör av sig om det också. På lördag då är det till min förvåning Åbyfältet igen som arrangerar V75.
Varför till din förvåning?
Vi var ju precis där. Alla 15 hästars fält och open stretch och man blev väldigt svimmelkantig. Men nu var det dags igen.
Oh.
Ja.
Ja, vi får en ny chans och de har tagit bort lite hästar i några lopp här nu. Det är väl det de är rädda om, den här ekonomiska utvecklingen. Så att för att inte folk ska sluta spela på trav så måste det bli lite lätt en gång.
Ja, precis.
Och så ska,
om det nu gav något resultat,
Algot Scott hedras. Algot Scotts minne.
Ja, vem är då denne?
Vem var denne man? Skåning som kom till Åby. Och champion på Åby från 1943 till 1962 med alltså det kunde varit en radda, men det var ett hack i skivan när Fritz Ekberg blev champion 1955. Algo tog 19 championat på Åby. Han vann allsvenska kuskligan, inte skytteligan, kuskligan 12 gånger mellan åren 43 till 57. Några hopp där. Sören Nordin vann 54-55. Birger Bengtsson 1956. Och Algot Scott kom tillbaka och vann 57. 12 totalt. 1949 vann Algot Scott 82 segrar. Han vann allsvenska kuskligan på 82 segrar. Idag krävs det 400. Men utav de 82 segrarna, och lyssna nu ytterst noggrant, så vann Algot 80 segrar på Åby.
Oj, oj, oj. Ja, det är mäktigt.
Algot lämnade sällan Mölndal. Han kunde åka till Axvall någon gång. Han kanske kunde åka till Årjäng någon gång på sommaren. Men 80 segrar på Åby. 82 segrar totalt i allsvenska kuskligan. Och hans stora seger var ju naturligtvis 1966 med Orlof i Åby stora pris. Orlof var en utdömd häst egentligen som Algot fick i träning. Och utvecklade till en topphäst och han slog då Moneymaker och Bernt Lindstedt, höll undan till ett enormt jubel på Åby.
Hette den Moneymaker?
Nej, det heter inte. Vad heter den? Stall Segruas Bent Lindstedt. Ja, det kommer om en stund.
Det kommer om en stund, det gör det.
Lindstedt berättade vid något tillfälle för mig att han var väldigt god vän med Algot Scott. Och när han gästade Åby så blev han hembjuden på mat innan tävlingarna hos Algot och hans fru som bodde en bit från Åby, inte särskilt långt ifrån Åby. Så att de var goda vänner med det här, då stred de om seger 1966, Orlov. Moneymaker, ja.
Varför? Ja, den heter varför? Ju så som det borde stavas.
Varför fick den inte heta Moneymaker?
Mm. Ja, eftersom det funnits en till sen.
Ja, men den kom senare. Den
heter Moneymaker.
Ja, just det.
Moneymaker, ja. Det var ju Stad Segeruva och blev ju sen avsings där, va? Det var under tiden gissar då som Bernt jobbade hos Valén istället. Privattränare hos Stad Segeruva. Så var det med det.
Vilket sist, var det sista året han blev allsvensk champion?
Ja, vilket år var det då? Det var 1957, då hade han ju tappat där 3 år idag. Då kom han tillbaka och vann sitt sista. 1957.
Okej. Okay. Det är alltså, skåning, han var han från Malmö alltså?
Ja, skåning när han kom till Åby. Och jag tror han började hos Ragnar Thorngren, men blev sen sin egen och arg konkurrent med Ragnar. Han var lite ettrig den där Algot Scott. Men alltså, flyttade sen upp till Norrland någonstans, det här Hoting. Där han ligger begravd i närheten. Och jag har varit där vid graven ihop med Claes Fjärrestrand. Han ville visa, eller han ville titta på Algot Scotts grav.
Ligger den alldeles i närheten av Travbanan?
Ja, det vill jag minnas att det var. En av avkommorna till Moneymaker, ganska fint namn eftersom vi då pratar om namn, som heter Tafatt.
Trivsamt.
En annan heter Bussarong.
Hoting i Knottens förlovade rike.
Ja, där ska man.
Det glömmer jag aldrig. Nej, jag var där faktiskt. Någon gång på 80-talet. Och på lördag är det alltså Algot Scotts minne. Vem vinner det då? Gulddivisionen. Det var väl kanske inte den jämnaste vi har sett.
Nej, men man har ju sänkt medelåldern rejält den här veckan i alla fall. Så att den är ju långt under 10 år.
Mm. Jo.
Så att det är många...
Hallå, är det en 12-åring som blir favorit, tror jag.
Ja, det blir en.
Slide so easy.
Ja. Och det är alltså Pacific Face första start över sprinterdistans.
Ja, det var bra gjort att vänta till den 80:e där. Det är lite jubileum, 80:e starten, då ska vi köra sprint.
Ja.
Ja.
Kan det gå?
Det är klart.
Nej, jo, det kan inte.
Ja, alltså, det är ju ganska ihåligt lopp. Han behöver ju...
Ja.
Det är ju några passera, men varför kan det inte gå?
Nej, kanske.
Det är ihåligt dåliga hästar, många dåliga hästar som man kan runda ganska enkelt.
Ja. Du håller på Giuseppe.
Ja, jag gillar ju Giuseppe och gillar Pacific Face.
Vad är din lösning på loppet, Magnus?
Oh, ja. Nej, jag vet, så här ska jag säga. Jag tycker det här, jag tror känns ju som att Slide So Easy ska vara första häst. Men och det ska bli kul att se Baron Gift, tycker jag, som ju inte hade väl lite överträningsproblem mot slutet av förra säsongen. Och nu säger ju Rickard Svanstedt att det här inte blir, han kommer att ta det väldigt lugnt och så vidare, men spontant tyckte jag att det kändes väldigt spännande med Baron Gift i det här loppet. Det är så kul att se honom. Jag gillar Baron Gift och det kanske inte blir den här gången han vinner då, men det känns ju som Fleming. Det får man väl ändå. Det är inte jätte... Jag gissar att Floris Baldwin kommer att få en hel del röster också efter alla prestationer tidigare, för den här prestationen senast från tillägg. Men det är väldigt ihåligt som Lennart säger.
Mm. Jag har ju tjatat, kanske inte i podden, jag vet inte. Det kanske bara var att vi...
Nej, det är, egna... Du har suttit i din egen säng i en vecka nu och tjatat om någonting.
Ja, precis. Nej, men tidigare V75 start här på MT Oscar. Och nu satt han ju fast senast, fick inte chansen här. Och nu tyckte jag vid en första anblick att det här förloppet såg inte så speciellt hårt ut. Jag rankar 7 här i OB-programmet. Så.
Vilket lopp pratar vi om?
V75-5. MT Oscar.
Ja.
Då tycker jag att nu är det dags bara.
Ja, okej. Okay.
Jag tycker den är så mycket bästa hästen.
Ja, jag tycker de är rätt så bra. Billy Time och Noba Mom där, men
jag kan inte den här 8-årige SS Foto dansken faktiskt, måste jag erkänna.
Bara massa vinster, ser jag.
Ja, men 1600 meter på Ålborg. Jag vet inte. Skräck, inte jätteskräckinjagande spontant, men
Nej, men det är ju jätteintressant. Alltså det är ju fruktansvärt intressant när de är, om man tror på hästar som är lågt rankade. Min vinnare den här omgången, den är rankad lite olika. 1 i OB-programmet, 2 i travronden och 7-8 i guiderna har jag sett.
Ja.
Av den 2, nummer 2, Georgia Am, som jag sa förut, så vinner David Persson en ny seger i V75.
Ett femårigt sto här efter Tim och K.
Ja, alltså anledningen till att han är med är det att det är ett storlopp.
Mm.
Nej, men den där, jag tror den har varit lite seg och lite trög och sådär. Men nu blir det barfota grejer och den där kommer springa en bit under 15, någon tiondel runt 15 där, och det blir svårt att ta 20.
Mm.
Stefan Persson litar vi på.
Och då har vi inte ens knappt släppt in Stålbergs vinnare.
Nej, vi höll honom utanför den här en stund. Ja, en stund.
Jag förstår det. Jag har ju varit i källaren. Jag är ju tacksam för att ni redan har liksom lyft fram några här. Det har ju varit några veckor av fullständigt V75-mörker för undertecknad här.
Det blir ju så. Det blir ju så ibland.
Det är dags att vända.
Det är omöjligt att inte vara där ibland. Det är faktiskt det.
Ja. Nej, men vi rycker skorna nu på alla möjliga vis. Och jag tycker att i V75-1 så är jag jättenyfiken på Lars Fribergs Aron Palema. Stefan Persson kör. Det är ju så silverdivision med voltstart. Bara det gör ju att allt kan hända, känns det som. Och jag vet inte, det är nästan så att Mr. Clayton JF kommer att bli favorit med Örjan från springspår där. Och det är inget fel på Mr. Clayton JF på inget sätt. Men det säger ändå lite om att det här inte är en jättebra silverdivision. Och Aron Palema tycker jag är jätteintressant. Sen hade ju vi då en vinnare där från Lennart i avdelning 2. Så då hoppar vi över.
Får jag bara säga en sak? Att Aron Palema är rankad 10 i OB-programmet.
Bra!
Jag vet inte, fölet har varit pappaledig. Kanske har han förklaring här i att han är lite ringrostig.
Ja, Georgia Am har han singelsträckad, om det nu är han som tippar.
Okej, okay. Det är han.
Ja, och sen i avdelning 4 där är det klass 2 över 2600 meter. Jag tycker att Lucky Truck som Johan Untersteiner kör, det är bästa hästen i det loppet. Han är ju inte helt att lita på, men min tes är att bästa hästen vinner väldigt ofta när det är långdistans i lägsta V75-klassen. Och jag gillar Lucky Track. Går han felfritt så tror jag han blir oerhört svår att slå.
Oh, det blir han om han inte galopperar. Han var så jättefin utseende. Det har du rätt.
Ja. Sen hade vi en vinnare även där. Eller vi pratade ju MT Oscar där, så vi hoppar över avdelning 5. Även om jag känner att jag vill lämna två hästar där. Vi brukar ju snöa in på namn där, men vi har ju två ganska speciella namn i V75-5. Det är dels nummer 5 Per Ubo, eller Ubo. Och sen är det nummer 10 Eppur Si Moeve. Och då känner jag att vi ska allmänbilda alla lite grann här. Vet någon av er, Lennart och Henrik, vad de här betyder? Var det kommer ifrån?
Inte en chans. Jag är mest irriterad på den som har döpt dem.
Om vi börjar med den här Per Ubo, så är det alltså en det finns ett rockband som heter från 70-talet, sånt där experimentellt rockband som heter Per Ubo då, men som då har tagit det här namnet ifrån, egentligen från början heter det Far Ubo, och det är någon sån här grotesk rollfigur som är skapad av en fransk dramatiker, så att det därifrån kommer det. Och jag har ingen aning om hur det uttalas, men det är i alla fall nummer 5. Vi säger att han heter Per Ubo. Och sen har vi det där Eppur Si Moeve. Och det är alltså något som Galileo Galilei sägs ha sagt när han var tvungen att erkänna att han hade avsade sin teori där om att jorden kretsar runt solen.
Ah.
Det betyder nämligen ändå rör hon sig.
Oh.
Eller likväl rör hon sig. Det är ju rätt intressant ändå. Så att han, att, ja, det är en helt annan diskussion. Men att en man tvingas avsäga sig en sån lära och erkänna att jag har fel när han hade rätt. Vilka foliehattar som stod där och bad honom att göra den avbönen. Det var veckans historielektion.
Tack för den.
Och då har jag ändå inte kommit med min sista vinnare.
Nej, just det.
Jag tänker tjata vidare lite i sista avdelningen, avdelning 7 där. Nummer 2, Exclusive Matter. Felar ju direkt senast han var ut på V75. Och nu är det helt andra förutsättningar den här gången. Det är 1600 meter, det är bilstart, spår 2. Det är av med skorna och det är amerikansk sulky. Ja. Och det är alltså hela paketet.
Hör. Och ranka 9.
Ja, jag tycker att det här är en häst som är på inget sätt missgynnad av 1600 meter och från ett bra spår. Det är många fina hästar i loppet, men eftersom han är lågt rankad också, så givet streck. En chans till ska han absolut få.
Fan, det är...
Och det är Johan Ottsteiner som både tränar och kör.
Kändes den ju plötsligt lite puttrig den här omgången.
Ja, det är ungefär som jag kände inför förra omgången.
Ja, nej, men efter den lilla genomgången här så tyckte jag att man... Det,
ja.
Trots att jag aldrig borde spela på OB eftersom det aldrig någonsin går bra på OB. Så, ungefär.
Jag vet, min vän Bernt Salin så har vi nog tillfällande fall spelat på trav i närmare 70 år, 65 år. Jag tror aldrig jag fått in en vinnare på Åby, sa han för några år.
Nej, men det är ungefär så det känns för mig också faktiskt. Då har det gått trögt för Salin.
Ja, man har fått in på många andra banor, kan jag lova.
Ja.
Jag kom på en helt annan sak när vi började där med att prata bäst i veckan och så vidare. Jag vill faktiskt lyfta fram Tony Ryttar har en fin intervju i veckans travronden med Anna-Lena Ljunggren, som ju för många år sedan skrällvann Breeders' Crown med sin Fortunado. Och sen har hon ju helt försvunnit ifrån travsporten, och Tony har pratat med henne och hon berättar varför. Och det jag gillar, nu är vi där igen med den här historien, att man plockar upp de här grejerna som bara, det är mycket som kommer och går i travsport. Och Fortunado var ju verkligen i ropet när det där inträffade. Jag hade ju aldrig vunnit lopp när de vann Breeders' Crown.
Jag ska läsa den. Jag har inte fått av plasten än på travrundens paket. Men jag ska ägna kvällen åt detta då.
Fin bild också som toppar den här artikeln som Thomas Blomqvist har tagit.
Ja.
Trevligt. Då så. Det blev lite spretigt och lite skakigt kanske. Men vi är tillbaka.
Ja. Nästa vecka kör vi som vanligt kanske, eller?
Ja, det gör vi. Då kommer vi på tisdag igen. Precis som vanligt. Så nu är vi igång igen.
Ja, det är härligt.
Ha det gott alla.
Hej då.
Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.